kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Producent och tekniker för programmet är jag, Ulf Gustafsson. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka, Matteus evangeliet med Håkan Sundliden. Du kan lyssna till det i kyrkan på tisdagar klockan 18.30 och här då i närradion på måndagar klockan 19. Vi har nu kommit till del 67.
Varmt välkomna till Andreas kapellet denna tisdagskväll. Vi ska börja med att be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du har gett oss ett levande hopp. Tack för att vi alltid har det bästa framför oss. Att vi vågar tro att det finns en mening och ett mål med hela tillvaron, också med våra liv. Herre, vi ber att det där hoppet ska stå fram klart för oss och vara just levande för oss. Herre, kom till oss under den här stunden som vi har tillsammans nu. Vi åkallar ditt namn, vi ber om din närvaro. Vi öppnar våra hjärtan för ditt ord. Amen. Ja, vi håller på då i Matteus evangeliets 24 kapitel. Och om jag har ritat rätt här i mitt manus, så slutade vi med att läsa något eller några bibelställen som skulle kunna tolkas i riktning mot tusenårsriket. Vi skulle inte fördjupa oss i det, därför att vi håller oss ju till Matteus evangeliet. Men för att vi ska få en sorts översiktsbild av det hela, så läste vi om tusenårsriket. Därför att jag har ju valt att tolka många av de här gammaltestamentliga texterna om Israels återupprättelse på ett bokstavligt sätt. Medveten om att det inte är alla som gör det. Men så har jag ju gjort, och jag hävdar nog bestämt att de första kristna tolkade det definitivt så. De var ju dessutom judar och levde i det judiska hoppet. Vi läste ifrån Jesaja 11, vill jag minnas, men det finns också andra bibelställen, till exempel Hesekiel kapitel 33 till och med 42. Mika kapitel 4, vers 1 och 4. Jag har skrivit upp några bibelställen som ni sen får i ett kompendium. En sak som vi har sagt några gånger tidigare, men som kanske ska sägas en gång till, det är ju det att det verkar som att profeterna, både de gammaltestamentliga profeterna och även apostlarna, inte hade någon större förståelse för att det fanns en längre tid mellan Jesus, den historiska Jesus, å ena sidan, och hans återkomst å andra sidan. Vi läste ju det till och med i deras fråga i Matteus 24, vers 1 till och med 3, att de frågade: när ska detta hända, alltså att templet rivs ner? När ska din återkomst äga rum och tidens slut äga rum? För de uppfattade det som att det skulle ske samtidigt. Och de tänkte sig att templet skulle stå ända till den yttersta dagen. Då skulle alltihop raseras. Och då kommer Messias och så vidare. Men Jesus antyder, om man läser mellan raderna, och det har vi också tittat på tidigare, att det skulle gå en tid emellan den historiska Jesus har lämnat jorden tills dess han kommer tillbaka. Men fortfarande var det så att apostlarna och de första kristna, de föreställde sig den tiden som en väldigt kort tid. Så de räknade ju med att Jesus skulle komma tillbaka medan de levde. Och när sedan kristna i den första församlingen somnade in och dog, så väcktes ju frågan om hur kan det här hända? Han hade ju talat om att vi har övergått från döden till livet. Och så reses det då frågor: varför dröjer han? Och det ska vi se mer om alldeles strax. Men den där tiden däremellan, fram till hans återkomst. Och så finns det ju då många texter som, när vi väl förstår att Jesus kommer kanske 2000 och 3000 år senare, då får man ju läsa många av de här texterna i ett nytt ljus. Och här finns då inte bara många texter, utan också många sätt att förstå det här. Och man kan läsa det ur olika perspektiv. Och det är inte så helt enkelt, och jag ska inte repetera det, för då krånglar vi kanske till ännu mer. Utan det har nog varit tydligt också tidigare att det har varit krångligt. Och det, så måste det nog vara. Men det där med tusenårsriket som vi inte heller ska fördjupa oss i, och som hör ihop med Jesus snara återkomst, han skulle komma tillbaka, så skulle det då bli frid på jorden i 1000 år. Och de här bokstavliga texterna med lejon och lamm som går på samma gata, så skulle gå i uppfyllelse, och Israel skulle återupprättas och regera i världen. Den här mellantiden, eller det här tusenårsriket som då återupprättas, det har då förstås tolkats på olika sätt i kyrkans historia. Och nu vill jag bara ge er exempel på hur det har skiftat. Därför att det var så, som jag säger, att de första kristna, de väntade på Jesu återkomst och Israels återupprättelse. Så långt är det nog ganska klart. Vi läste texter både i Apostlagärningarna och i Romarbrevet som vittnade om de första kristnas förväntan. Man kan också läsa hos kyrkofäderna och de apostoliska fäderna. För du vet, det finns ju tidiga kristna lärofäders texter vid sidan om Nya testamentet. Till exempel Ignatius brev, eller Hippolytus, Irenaeus, Tertullianus. Och de som jag nämnde nu senast här, Irenaeus, Hippolytus, Tertullianus, då talar vi om 100- och 200-talet efter Kristus. De väntade på den bokstavliga uppfyllelsen. Och det är därför som jag vågar säga att de första kristna väntade verkligen i bokstavlig mening på löftenas uppfyllelse. Men sen gick ju tiden, som sagt. Och när vi kommer in kanske på 200-300-talet, så tvingas man ju inse att han har inte kommit tillbaka än så länge. Och det tycks dröja. Och så sker en nyorientering i teologisk mening. Och då får liturgin, alltså den kristna gudstjänsten, inte minst nattvardsfirandet, får ju en allt starkare ställning. För man tänker sig att Jesus kommer ju i, med och under gestalten av bröd och vin. Han kommer i nattvarden. Han kommer och möter den enskilde i dopet. Han kommer i andeuppfyllelsen. Han kommer genom ämbetet. Så då skiftar man fokus. Då är det inte nödvändigt att stå och titta mot himlen längre, utan då ser man in i det sakramentala skeendet. När vi sen kommer till Augustinus, alltså på 400-talet, och vågar påstå ända in i medeltiden, högmedeltiden, kanske till och med senmedeltiden, lite grann på hur man räknar med fram till reformationen, då sker en förändring igen. Därför att Augustinus, han banade väg för ett helt nytt sätt att förstå den kristna tron. Då handlade det nämligen om att den kristna tron plötsligt var inte förbjuden utan påbjuden. Alltså en helt annan historisk situation. Så att när kristna tron blev en påbjuden religion på 350-talet, 385 tror jag det blev officiellt, så skulle ju alla hela romarriket vara kristna, och då måste man tänka i andra banor teologiskt. Och jag tror att Augustinus tänkte sig att kyrkan i teologisk mening, alltså kyrkan som storhet, var någon sorts tusenårsrike. Så att när man döptes och kom in i kyrkans stora världsvida gemenskap, då kom man så att säga in i tusenårsriket i bildlig mening. Så att han och romersk-katolska tiden hade inte den här bokstavliga förväntan, utan betraktade som det kristna livet som ett livet i tusenårsriket. Då hade man alltså tolkat det tusenårsriket i bildlig mening. När vi kommer till reformatorerna, alltså Martin Luther och Zwingli och en del andra, Calvin, så ställer de sig i grund avvisande till tusenårsriket. Och man kan fråga varför de gjorde det, och skulle man ställa frågan till Martin Luther, så skulle man förmodligen få det, så är tanken att Israel skulle återupprättas, den är ju otänkbar. Israel försvann ju helt och hållet där 70 efter Kristus, så fanns ju inte någon tanke på att det skulle kunna återupprättas. Så Martin Luther hade ingen förståelse för det. Och just den här bokstavliga betydelsen som vi har talat om, eller som jag har gjort mig till tolk för, den fordrar ju att judarna kommer tillbaka till sitt land och att det återupprättas, och sen så kommer det ena efter det andra. Och det var nog svårt att tänka sig. Så den tanken hade man övergivit. det fanns nog också en rädsla. Därför att hos en del reformrörelser, om jag uttrycker det positivt, sekter om jag uttrycker det negativt, väckelserörelser om jag uttrycker det neutralt, de hade det här med tusenårsriket levande. Och det tror jag också gjorde att de här etablerade reformatorerna var lite ängsliga för att släppa till för mycket, utan man ville nog hålla dem vid sidan om så att det inte blev ännu rörigare än vad det faktiskt var under 1500- och 1600-talet. Sen kommer vi in i upplysningstiden, 1700-talet, 1800-talet. Och den tiden kännetecknas ju av humanismen och individens företräde. Och tittar vi på kristenheten så är ju den starka rörelsen pietismen. Pietismen som är alltså den enskildes fromhetsliv. Och i de kretsarna så levde det upp igen förväntningarna på tusenårsriket. Så att där fanns det ganska starkt. Och ni vet att när vi kommer in i slutet på 1800-talet eller in i början på 1900-talet, inte minst inom pingströrelsen, så lyfts ju de här tankarna fram ganska starkt. Och inte minst tanken om tusenårsriket. Och det finns lite olika tolkningar då. Som framförallt har att göra med när ska Jesus komma tillbaka. Ska vedermödan ske innan Jesus kommer tillbaka? Eller ska vedermödan ske efteråt och så vidare? Och det finns olika teorier. De är ganska sena, de här teorierna. Och nu går vi in i en ny tid. Är det många av oss som tror en postmodern tid? Och vad kyrkan tror om detta idag? Där har jag bara skrivit ett stort frågetecken. För det är inte mannen. Det får ni gå och fråga era respektive präster och pastorer. Eller ha egna uppfattningar. För det är den tiden vi lever i. Och eftersom det här inte har att göra med några dogmer i vanlig mening, så är det svårt att föra fram en viss teori som om det vore en dogm. Utan som vi avslutade förra tisdagen, vi får nog säga att det här, om det nu är den förståelsen som jag har, som är ganska bokstavlig, så har jag inte det som en lära, utan vi har det som ett hopp. Jag hoppas att det blir så här. Och det är ett levande hopp. Men att undervisa som om det vore enda rätta och sanna, det ska man nog vara lite försiktig med. En sak ska i alla fall sägas som avslutning på de här olika epokerna. Och det är att skriften stöder inte något evolutionistiskt tänkande. Ni vet att under upplysningstiden, under moderna tiden och inte minst under efterkrigstiden, så har vi människor lätt för att tänka i utvecklingstermer. Vi tänker att allting blir bättre och bättre. Och inte minst ni som har upplevt andra världskriget och tiden därefter, ni vet, man tänker att utvecklingen kan bara gå framåt. Om du kommer in i de yngre generationerna idag, så tvivlar man ju på det. Man tror inte att det är så. Men eftersom man trodde så, att allting skulle bli bättre och bättre, så låg det nära till hands. Inte minst inom till exempel befrielseteologin på 60-talet, som uppstod i Latinamerika. Att tänka sig att utvecklingen skulle bli så jämlik och så god, så att man mer eller mindre i egen kraft uppnår tusenårsriket. Alltså att tusenårsriket är kulmen på den mänskliga utvecklingen. Men så lär ju inte Bibeln. Nej, det som sker här, och det är väl tydligt inte minst ifrån det som vi har läst hittills, det är ju att läran om tusenårsriket och ändens tid, det kan bara förstås som ett Guds maktfulla ingripande i historien. Gud själv går in och avslutar den gamla skapelsen, återupprättar och gör någonting alldeles nytt. Nya himlar och en ny jord. Det är inte resultatet av mänskliga ansträngningar, utan Guds ingripande. Och det går inte att läsa på något annat sätt. Jag sa till och med att de ortodoxa judarna, de tänker sig Guds ingripande så tydligt, så att de vill ju inte ens erkänna sin egen stat, sin egen nation Israel. För de menar att den fick vi utav FN. Så att det var nog i förtid. Det var nog mänsklig ansträngning. Nej, vi väntar lite till innan vi erkänner nationen eller staten Israel. Det kan bara upprättas när Messias kommer. Och så väntar man fortfarande på det som en del av oss tänker redan har skett. Så det är ganska uppenbart att det är Guds eget ingripande som det handlar om i ändens tid. Nu så var det ju som så, vet ni, att det här apokalyptiska talet, det delas ju i två stycken delar. Och den första delen har vi nu klarat av. Den sträcker sig till och med 24 kapitlet vers 36. Man kanske kan dela av det på lite olika ställen, men vi delade av det vid vers 36 förra gången. Och den första delen här då, alltså kapitel 24, verserna 1 eller från vers 4 åtminstone till och med 36, det är själva apokalypsen. Själva avslöjandet. Så här ska det gå till. Och det är eskatologiska texter, profetiska texter. Så de är huller om buller, och vad som är bokstavligt och vad som är bildligt och vad som är tidlöst, det kan vi liksom bara ana oss till. Den andra delen, det som vi nu ska ge oss in på, alltså från vers 37, eller egentligen från vers 32, för de över 32 till 36 överlappar varandra, kan man säga. Så låt oss säga från vers 32 då och kapitel 25 ut. Det är alltså sex stycken liknelser om den yttersta tiden. Så vi har sex liknelser framför oss, och alla de här sex liknelserna talar om, ger en poäng om den yttersta tiden. Så första halvan apokalypsen, andra halvan sex liknelser om apokalypsen. Och då ska vi försöka ta oss igenom de här sex liknelserna för att se särskilt vad de har för poäng. För när Jesus ger en liknelse, det här har vi talat om när vi talade om liknelsetalet, så det går jag inte igenom en gång till, utan jag hänvisar till det. Men repetera bara det att när Jesus talar om eller ger oss en liknelse, så är det i 99% så är det en poäng. Alltså det är en sak som han vill ha sagt. Det är någonting han vill lyfta fram. Och det är den där poängen som vi måste hitta. Och ibland så tror vi att vi har hittat den, men så själva verket visar det sig några år senare att när vi gör nya upptäckter i Guds ord, att det var ju en annan poäng egentligen. Så kan det vara. Men den första liknelsen, det är alltså verserna 32 till och med 36. Det är liknelsen om fikonträdet som grönskar. Och den har vi redan gått igenom, så att den behöver vi inte ta en gång till. Den andra liknelsen, den kallar vi för liknelsen om inbrottstjuven. Och det är alltså vers 37 till och med 44. Och jag läser den. Ty som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden, de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på en handkvarn. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda. Ty i en stund när ni inte väntade, då kommer människosonen. Det här är en ganska enkel liknelse. Den är enkel därför att poängen är uppenbar, och poängen är ju den som står där i slutet på vers 4. Det är att människosonen kommer plötsligt och vi vet inte när. Det är vad det här handlar om. Sen kan man ju då kanske läsa ut ett och annat runt omkring, så att säga, den här texten. Jag vet att det här med att två ska vara ute på åken, en ska ryckas upp och den andra lämnas kvar, det har vi ju gjort utläggningar på, det har vi gjort tidigare. Men det är ju inte poängen, vad jag förstår, i själva liknelsen. Utan liknelsen, och särskilt om tar vers 42 till med 44, är just detta att det ska ske plötsligt. Parusin, återkomsten, äger rum överraskande. Och det är ju lika för oss alla. Den vänder sig inte bara till de här som åt och drack och som inte kanske ens väntade på Herrens återkomst, utan även de som väntade på Herrens återkomst, också för dem blir det plötsligt. Man kan fundera över den där bilden med att det är som en tjuv på natten, men om du tittar i första Thessalonikerbrevet, det är visserligen ingen Matteus-text, men i alla fall, första Thessalonikerbrevets andra kapitel har nästan samma innehåll. Det femte kapitlet, alltså första Tess kapitel 5. Då står det så här i vers 1. Det är alltså Paulus som skriver till de kristna i Thessaloniki. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss inte sova som de andra, utan hålla oss vakna. Och så vidare. Här finns ju en liten nyansskillnad. Det är precis samma sak som den här första liknelsen, men det finns en liten nyansskillnad. Jag sa att det kommer plötsligt och överraskande för oss alla, oavsett vad vi tror. Men för de som tror kommer det inte som en obehaglig överraskning, utan kommer som en kär överraskning. Men för de som inte tror så blir det överrumplande. Och som vi läste förra gången, att folken ska jämra sig när de plötsligt inser och förstår vad det är som händer. Men det har ju att göra inte med hans plötsliga återkomst, utan det har ju att göra med vårt hjärtas hållning till hans återkomst. Vi är ju de som är vakna, som lever i ljuset och som lever i tron. Vi välkomnar ju honom om han skulle komma ikväll. Vi blir ju glada om han kommer under natten eller under morgondagen. Även om det är överraskande, så är det ingen negativ överraskning, utan en positiv, en glad överraskning när han kommer. Jag kan ännu inte låta bli att ge en kort kommentar på det där med uppryckandet som står där i vers 39 och 40. Nu är jag tillbaka i Matteus 24. För här står ju att några ska ryckas upp och några ska stanna kvar. Det var alltså sannolikt så att de första kristna, de tänkte sig en dubbel återkomst. Alltså det verkar som att man tänkte sig en fördold återkomst. Och det är att det är den som Paulus talar om, att när uppryckandet sker så ska vi möta Herren på skyn. Han ska alltså inte komma ner på jorden i den här majestätiska bemärkelsen som det står om i Daniel 7. Utan det ska ske ett uppryckande, ett möte. Och sedan så vid ett senare tillfälle så ska det ske definitivt när han kommer i härlighet och domens dag ska komma. Det enda jag säger när jag säger detta, det är att det verkar som att det redan på när Matteus skrev det här finns i deras huvuden att det skulle kunna gå till på det sättet. Sen att det då går 1000 år eller hur mycket det går däremellan, det hade man säkert ingen aning om. Möjligtvis då om det var någon som trodde precis som det står då i Uppenbarelseboken. Det ska vi väl kunna hålla öppet. Men poängen var i alla fall med den här texten att han ska komma plötsligt. Nästa liknelse, som alltså blir den tredje liknelsen då, det är vers 45 till och med 51. Och den har samma poäng. Herren ska komma plötsligt, men här är man införstådd med att det kommer att ta tid innan han kommer tillbaka. I den första liknelsen så skulle han kunna komma tillbaka plötsligt, alltså att det var en kort väntetid. I den här andra liknelsen, eller tredje liknelsen, så är perspektivet ett annat. Det verkar som det är en lång väntetid. Jag läser vers 45. Om det finns en trogen och förståndig tjänare som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, salig är den tjänaren om hans herre finner honom göra så när han kommer. Amen, säger jag er, han ska sätta honom över allt vad han äger. Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta, min herre dröjer, och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, då ska hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till, och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklarna. Där ska man gråta och skära tänder. Så ni märker, så är perspektivet ett annat. Här har den här herren farit bort och man vet inte annat än att det ska dra ut på tiden innan han kommer tillbaka. Och det måste ju ha varit så med de första kristna, att de måste ha ställt sig den här frågan, och deras perspektiv måste ha förskjutits. Vet, när det går 5 år utan att han har kommit tillbaka, och det går 20 år, och ens barn växer upp som inte ens har sett den historiska Jesus, och inte de heller får uppleva att Jesus kommer tillbaka, det är klart, då ändras perspektivet. Och även om det nu är så att Matteus var en av apostlarna, som jag ju tror, som började skriva på Matteus evangeliet och kanske skrev det redan år 33, kanske gjorde anteckningar till och med medan Jesus levde, att det finns ett embryo i Matteus evangeliet som är nedskrivet medan Jesus levde, och Matteus vandrade där, kanske i form av anteckningar. Även om det var så tror man ju att Matteus evangeliet är slutredigerat kanske först vid år 60, 65 och 70. Det finns lite olika tankar om det, och det bör man inte göra någon affär utav. Därför det viktiga är ju att det går tillbaka på denne aposteln Matteus, och att det är han som är upphovet, som är kärnan till det här evangeliet. Man kan alltså tänka sig, och det har vi sett i andra sammanhang, jag tänker till exempel missionen, vi ska komma tillbaka till det, så kan man ju se en utveckling inom Matteus evangeliet. Missionen, det står ju nämligen så i början, alltså i Matteus 10 kapitlet, att Jesus säger till sina apostlar att gå bara till Israels förlorade får, gå inte till hedningarna. Men sen när man kommer till kapitel 24, då så säger han ju att det ska gå ut till alla folk. Och definitivt gör han det i kapitel 28. Det finns alltså en sorts utveckling inom Matteus evangeliets ramar. Och på samma sätt kan man tänka sig att det finns det, om man tänker sig den andra liknelsen med kort väntetid och den här liknelsen som sedan då kommer direkt efteråt, där perspektivet är att det tar lite längre tid. För att inte tala om Paulusbreven. Paulusbreven har ju ett annat perspektiv. Paulus, han talar ju ganska mycket om den kristna livsstilen, om den kristna etiken och den kristna livsstilen. Han talar om hur en kristen bör leva, och han talar om hur förhållandena borde vara i församlingen, till exempel i Korinth med nådegåvorna, eller när han skriver Timoteusbreven om hur Timoteus ska utöva sitt ämbete och så vidare. Varför skriver han om ordningarna i församlingen, och varför skriver han om hur man ska leva sitt kristna liv, om det inte är det att perspektivet bör dra ut? Han måste ju skriva om det. I början kanske man inte behövde skriva så mycket om det, för man räknade med att Jesus skulle komma tillbaka nästa vecka. Men Paulus måste ju skriva om det. Han måste ju skriva hur de kristna ska förvalta sin tro, därför att man känner på sig, man anar, man förstår att återkomsten dröjer. Så det finns en utveckling inom Nya testamentets egna ramar. Då blir alltså poängen med den här liknelsen, den blir att man ska vara både beredd och uthållig. Man ska vara båda de sakerna. Man ska både vara beredd för att känna Herren kan komma tillbaka vilken stund som helst. Men man ska också vara uthållig. Så att man förvaltar sitt tjänarskap och ger de andra tjänarna rätt mat i rätt tid, även om Herren dröjer. Förvaltarskapstanken finns i den här liknelsen. Den där texten, den väcker kanske flera tankar än just detta att man ska vara beredd och uthållig, att man ska tänka på sitt förvaltarskap. Den väcker en del andra frågor också, i alla fall hos mig, till exempel frågan: vem är god och vem är ond? För det talas om goda tjänare och onda tjänare. Hur kan man skilja på dem? Det är en fråga. Nu är det visserligen inte liknelsens poäng, men det finns ju där under texten, så att säga. Eller hur ska vi förstå det här med rätt mat i rätt tid? Vad menas med det? Det skulle man också kunna göra en utläggning på. Eller slutordet här i vers 51 om att de kastas ut och gråter och skär tänder och huggs i stycken. Hur ska vi förstå det? Det är inte heller en poäng i för sig som hör direkt hemma i liknelsen. Så jag lämnar de där tankarna av det enkla skälet att vem är ond och god och vad händer med de som kastas utanför. De kommer igen i några liknelser längre fram. Så vi ska inte smita undan det, men jag hoppar över det tills vidare. Återkommer alltså till det. Nu har vi nästa liknelse. Nu går det undan här plötsligt, märker ni det? Nu är vi i kapitel 25, liknelsen om de 10 jungfrurna. 10 brudtärnorna har skrivit. Det finns lite olika översättningar där kanske. Och det här är då, menar jag, ytterligare en fortsättning kan man säga. Eller en utveckling av det här skeendet. Därför att de här liknelserna, de 10 jungfrurna, de handlar om hur vi ska förvalta våra liv. Hur skulle de förvalta den här oljan de hade fått? Det är förvaltarskapstanken, fast den är tagen nu ytterligare ett steg längre. Och nu ska vi läsa den texten. Verserna 1 till och med 13. Då ska himmelriket liknas vid 10 jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. Då nu brudgummen dröjde, lägg märke till vad som står, då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade. Men vid midnatt hördes ett rop: se, brudgummen kommer, gå ut och möt honom. Och då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. Men de oförståndiga sa till de förståndiga: ge oss av er olja, våra lampor slocknar. De förståndiga svarade: det räcker kanske inte både för oss och för er. Gå istället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått för att köpa så kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Sen kom de andra jungfrurna tillbaka och sa: herre, herre, öppna för oss. Men han svarade: amen, säger jag er, jag känner er inte. Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Alltså, även om detaljerna i en liknelse inte ska tolkas för mycket, absolut inte övertolkas, så är det ju uppenbart att många av de här bilderna som finns här, allegorierna finns, som finns här, eller metaforerna som finns här, de kan man ju förstå allegoriskt. Till exempel brudgummen. Det är ju Jesus Kristus själv som kommer tillbaka. Och han kallas ju brudgummen på flera ställen i Gamla testamentet. Och han kommer på den yttersta dagen, hans återkomst. Det framgår ju av hela sammanhanget i det eskatologiska talet. Och det betyder att brudtärnorna, eller de 10 jungfrurna, Den gemenskapen, det är ju kyrkan. Det är den väntade bruden. Kyrkan som väntar på sin Herre. Och dröjsmålet som jag sa att ni skulle lägga märke till, det är naturligtvis det faktum att Jesu återkomst nu dröjer. Det är därför som den här texten finns med här, sannolikt. Och bröllopsfesten, ja, det är de frälstas tillvaro i himlen, saligheten i himlen, den stora festen som det talas om hos profeten Jesaja. Men huvudpoängen i texten, det är inte någon av de här bilderna som jag har sagt, utan huvudpoängen är ju att fem av de här jungfrurna hade olja i sina lampor och kunde hålla dem brinnande, och fem hade det inte. Dessutom så kunde den där oljan tydligen inte överföras från den ene till den andra, utan var och en skulle ha olja till sin lampa. Fornberg, som jag hänvisat till tidigare, han jämför den här liknelsen med liknelsen om de två husbyggarna. Alltså den liknelsen som finns i Bergspredikan. Och vad står det där då i Matteus 7? Vers 24 till och med 27. Det är det där, vet ni, om de där som skulle, en byggde ju sitt hus på klippan och en annan byggde på lösan sand. Och vi förstår då att de där som byggde på lösan sand och som var oförståndig, det var ju den som hörde Herrens ord men inte gjorde Herrens ord. Medan den som byggde huset på klippan Kristus, det var ju den som både hörde evangelium och förvaltade evangelium och därför byggde in sig själv i evangeliet, med både ord och gärning byggde in sig själv i Kristus på klippan. Där Kristus är den fasta punkten i den människans liv. Och det sa som de där byggarna i vers 24 redan. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknas vid, och så vidare. Förståndig eller klok, det är alltså den som hör och gör Herrens ord. Det vill säga lever ett riktigt liv. Och när jag säger så, så säger jag det utifrån ett judiskt perspektiv. Därför att för en jude så kan det inte vara så att man bara hör Herrens ord. Utan det handlar ju om hela livsstilen. Det handlar ju om inte att bara känna till sabbatsreglerna. Det handlar ju om att hålla sabbatsreglerna. Det handlar ju om inte att veta att skilja på olika maträtter och så, och matföreskrifter. Det handlar ju om att göra det. Om man inte gör matföreskrifterna eller håller sabbaten, då har man ju missat alltihop. Så det är självklart ur ett judiskt perspektiv. Och det är det perspektivet som finns med både om de som bygger hus på lösan sand och om de här 10 jungfrurna. De 10 jungfrurna, förståndiga och oförståndiga, skillnaden mellan dem som har olja eller inte har olja, det är alltså det rätta livet. Att höra och att göra som Herren säger. Eller som de oförståndiga, att höra men inte ha andens olja, inte göra det som man förväntar sig av då kristna människor. Men för att det här nu ska låta acceptabelt för en modern kristen, för det hoppas jag att det inte gör när jag bara ger det judiska perspektivet. För om jag säger till er att det gäller att inte bara höra Guds ord, man måste göra Guds ord också, då borde ni bli lätt tillplattade och lite deprimerade och tänka som så att ja, men jag räcker väl inte till. Jag kan väl inte säga att jag lever ett rätt liv. Och så tänker många kristna. Så därför så gäller det att inte stanna nu vid det judiska perspektivet. Vi måste ha ett kristet perspektiv. Vad är det att göra evangeliet? Vad är skillnaden mellan en som gör och en som inte gör? Ja, i Matteus evangeliet så ser man att, nu ska vi se om det står här, det gör det väl inte, men i Bergspredikan, tittar i vad det är han säger detta nu, men jag känner er inte. Det står i, ni får hjälpa mig nu om ni hittar den versen. Jo, det är 7 kapitlet, ja. Vers 20. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Inte ska vara en som säger herre, herre, komma in till mig i himmelriket. Och så slutar det i vers 23. Men då ska jag säga dem sanningen, jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni trolösa. Det är ju det kristna perspektivet. Det kristna perspektivet är ju att ha lärt känna Gud genom Jesus Kristus. Det vill säga ha gemenskap med Gud genom Jesus Kristus i den heliga ande. Och det är lika med att göra Guds ord. Därför att om du har gemenskap med Gud. Om Jesus Kristus bor i ditt hjärta och han är din herre. Då blir du påverkad av Jesus. Inte bara påverkad, utan han blir det som är viktigast i ditt liv. Du frågar alltså som en riktig kristen, så frågar du efter hans vilja lika mycket som efter din egen vilja. Du önskar att du kunde känna och att du kunde vilja så som han önskar, som han känner, som han vill. Du har gemenskap med Jesus och Jesus formar dig inifrån, så att säga. Och allt det vi sedan gör utifrån denna tro, det är ju ett resultat, kan man säga, utav att Jesus bor i mig. Jag hoppas jag uttrycker mig tillräckligt tydligt, för att det är ju viktigt att det inte blir moralism. Alltså det handlar inte om själva gärningen. Om vi säger så att du har en människa som inte är kristen och som lever fel då, så att säga, för att använda den här bibliska terminologin, så kan ju den människan hjälpa en medmänniska över gatan och göra en god gärning. Och det, då har ju den människan bara gjort vad man ska göra. För så säger ju lagen att man ska göra. Vi ska ju hjälpa varandra. Det är ju rätt och riktigt. Men om en människa som är en kristen och som har Jesus i sig gör precis samma gärning, så är den gärningen i och för sig inte bättre. Men det räknas på ett annat sätt. Därför att det sker i gemenskap med Gud. Gud själv är närvarande i detta. Vi kommer att se det ännu tydligare när vi kommer in i nästa liknelse. Vet ni den där liknelsen där de här kristna säger att, ja men när såg vi dig hungrig, när såg vi dig naken och vi har väl inte gjort något speciellt. Nej, men allt det ni har gjort, det är en andens frukt. Det är att leva ett riktigt sätt. Och det är kvalitetssäkrat genom att Jesus är närvarande i våra gärningar. Jesus är närvarande i alla våra gärningar. Det är den kristna tron. Så att göra rätta gärningar ur ett judiskt perspektiv, det innebär i ett kristet perspektiv att göra det med evangeliets drivkraft. Det är alltså inte att man lyder lagen därför att man måste, utan man lyder lagen eller gör lagens gärningar därför att man vill. Det är skillnaden. Förstår ni skillnaden? Det är stor skillnad att göra lagen därför att man är tvingad till det, jämfört med att göra lagen därför att man älskar Gud. Och man vill göra hans vilja. Det är skillnad i kvaliteterna. Det är den skillnaden som du har här i Matteus evangeliet när han säger, då ska jag säga dem sanningen, jag har aldrig känt er. Jag har aldrig varit närvarande i era liv. Det viktiga är alltså inte gärningen, utan just den här gemenskapen. Titta nu igen i den här liknelsen om de 10 jungfrurna. De kommer ju tillbaka då efter att de här 5 förståndiga gått in i himmelriket. Så står det i vers 12. När de andra kommer och bankar på, så säger han, amen säger jag er, jag känner er inte. Så det är det som är nyckeln också här. Och därför har ju Fornberg alldeles rätt att den här liknelsen ska ju jämföras med den där i bergspredikan. Det är gemenskapen med Herren som är det viktiga. Och det är så vi måste tänka. Vi måste tänka evangeliskt om alla gärningar. Och dessutom är det ju så här. Om du har förstått vad det är att vara en kristen, då är det ju dessutom så här. Lovad vare Herren, du behöver ju inte göra goda gärningar för att bli accepterad av Gud. Du har ju insett att du inte behöver göra det för att bli accepterad av Gud. Därför du är redan accepterad av Gud. Det är det som är evangeliet. Så vi behöver inte göra det i den meningen att vi måste göra det för att vinna gunst inför Gud. Utan vi gör det osjälviskt. Det är en frukt utav Herrens närvaro i våra liv. Vi gör det med glädje, vi gör det frivilligt, vi gör det genom tron. Så då kanske ni förstår tydligare igen då, om vi går tillbaka till den här liknelsen om de 10 jungfrurna. När jag säger att det handlar om ett rätt leverne. Det handlar alltså om att, ja, ur ett judiskt perspektiv, som är ju otillräckligt, göra de rätta gärningarna. Ur ett tillräckligt perspektiv, ur ett kristet perspektiv, så handlar det om gemenskapen med Gud genom Jesus Kristus i den heliga ande. Och sen göra gärningarna. Det håller alltså inte att bara säga, som ju de här 5 oförståndiga säger, Herre, Herre. Men inte leva i gemenskapen. Inte ta med sig Jesus ut i sitt vardagsliv. Det räcker inte. Jesus är det viktigaste, evangeliet är det viktigaste för en kristen. Och kan vi bara vakna på morgonen och låta oss fyllas av Guds nåd, av Guds evangelium, så räcker det, vänner. Sen gör du det andra av bara farten. Mer eller mindre. Men vad gör det om det är mindre? Om du gör det därför att du älskar Herren och du vill finnas till hans för dina medmänniskor, du vill leva ett riktigt liv, så är det tillräckligt. Jesus säger att om du har tro som ett senapskorn, så är det tillräckligt. Så det är inte gärningarna, utan det är kvaliteten i dem som är det viktiga. Så de där oförståndiga, som visserligen sa Herre, Herre, de sa ju rätt. Men i själva verket så var de ju hycklare, för att säga det rakt ut. De levde ju som kristna, så att säga, på utsidan, men de kände ju inte Jesus. De var hycklare. Hycklare betyder att man uppträder som om man hade gemenskap med Gud, fast man inte har det. Man har en mask alltså, spelar en roll. Och det vet ni att Jesus varnar för på flera ställen än just det här. Då så går vi till nästa liknelse. Och hoppas vi hinner med den här nu, men det tror jag att vi ska göra. Jag läser den i sin helhet då, alltså från vers 14 till och med 30. Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. En gav han 5 talenter, en annan 2 och en tredje 1 talent. Var och en efter hans förmåga. Sen gav han sig iväg. Den som hade fått 5 talenter gick genast och satte dem i omlopp och tjänade 5 talenter till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som fått 1 talent gick och grävde ner den i marken och gömde sin herres pengar. En lång tid, nu kan ni ju lägga märke till den här utvecklingen vi har pratat om, en lång tid därefter. Så kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom då och lämnade fram 5 talenter till och sa, Herre, 5 talenter överlämnade du åt mig, nu har jag tjänat 5 till. Hans herre sa till honom, bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått 2 talenter fram och sa, här är 2 talenter överlämnade du åt mig. Här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom, bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Också den som hade fått 1 talent kom fram. Och han sa, herre, jag vet att du är en hård man. Som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Av fruktan för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: du onde och late tjänare, du visste att jag skördar det jag inte har sått och samlar in det jag inte har strött ut. Då borde du ha satt in mina pengar i en bank så att jag har fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Ta därför ifrån honom talenten och ge den åt honom som har 10 talenter. Ty var en som har skall få, och det är i överflöd. Men den som inget har, från honom skall tas också det han har. Så kommer det igen då: kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Den här liknelsen, ja, tillsammans då med nästa liknelse, det är de längsta liknelserna i evangelierna, om man bara ser till omfånget så att säga. Den här liknelsen om talenterna, den saknar inledning. Den börjar abrupt. Det börjar abrupt med att en man reser utomlands. Och temat är egentligen detsamma som i de tidigare. För det är fortfarande det eskatologiska talet. Och det är fortfarande Herrens återkomst som vi talar om. Men här är det ju ännu mer uppenbart att det har gått en lång tid, som det stod i vers 19. Och ännu tydligare också att under denna långa tid så handlar det om att leva rätt, som vi sa, men man kan uttrycka det synonymt, att förvalta sina gåvor på ett riktigt sätt. Det är vad som gäller i mellantiden. Och här handlar det om att förvalta det troget. Och för oss kanske det är en ovanlig tanke, men för en jude, eller i en judisk miljö eller en bibliska miljön, så var det ju fullkomligt självklart att vi ska inte bara förvalta våra liv, utan vi ska göra räkenskap för våra liv. Det är ju inte självklart för en modern västerlänning. Så det är en skillnad i vår tid och den tid som var då. Men på den tiden var det självklart. Och vi kanske då kommer in i det här, om vi inte har det här självklara förvaltarskapet, om det inte finns i dina värderingar, så måste du måste liksom ha den värderingen för att förstå den här texten. Den här som vi då ofta tycker lite synd om, han som bara hade fått en talent. Och för det första så brukar vi tycka synd om honom bara för att han har fått en talent. Och ändå så står det ju faktiskt att var en fick efter sin förmåga i den 15. Så det hade ju varit alldeles fel att ge honom 11 talenter om han inte klarar av att hantera en. Hur ska han då kunna klara av att hantera flera? Så han fick bara en. Men det bara är sagt, då har jag räknat ut här, det är knappt så jag tror det själv, så ni kan ju kontrollera om ni vill, men jag har räknat ut här att en talent är 6000 dagslöner. Och det visar ju plötsligt då på en uppenbar nonchalans hos den här som hade fått 6000 dag. Tänk få ut 6000 dagslöner på ett bräde. Jag har skrivit här i en not: en denar eller silverpenning motsvarar en dagslön. 6000 dagslöner är med andra ord mer än 15 årslöner. Och sen har jag skrivit så här, jag måste tänka efter om jag har räknat rätt, men ni får kontrollera det. Om vi översätter detta till våra dagar så har den som fått en talent fått knappt 50 miljoner på ett bräde. Det stämmer förmodligen när jag tänker efter. Ni får räkna på det själva. Men det var en talent alltså. Och den här talenten, den nonchalerar han fullständigt. Han hanterar ju inte det på rätt sätt. Det enda som han säger här i vers 24. Det enda som han har egentligen att komma med på räkenskapens dag. Det är att han anklagar Herren för att vara en hård man. Det är ju det enda han säger. Något annat har han ju inte att ge. Så denna säger till Jesus att du är en hård man. Här har du tillbaka det du fick av mig. Så det skadar inte att sätta sig in i texten eller ta liksom reda på lite mera än vad man först kanske bara läser, så att man kan få en lite större förståelse. Det visar alltså inte bara på en uppenbar nonchalans eller bristande förmåga. Förresten står att han hade ju förmåga, står det ju här. Han hade ju fått efter sin förmåga. Men han hade inte tagit vara på sin förmåga. Utan dessutom så skyller han på sin herre för att Herren är hård emot honom. Och då blir det kanske lättare för oss också att förstå. Alltså det handlar om att vi ska förvalta är ju egentligen inte djupa sätt att vi ska förvalta pengar. Det må så vara miljoner. Det kan väl vara viktigt att förvalta dem. Men det handlar ju om att förvalta alla gåvor som vi har fått. Oavsett vilken typ av gåvor det är. Det handlar ju om att förvalta sitt liv. Det handlar om att förvalta sin tro, skulle man kunna säga också, sammanfattningsvis. Och då kanske du förstår vers 29 bättre. För vers 29 är också en sån där stötande vers. Det står nämligen, ty var en som har ska få, och det är i överflöd. Men en som inget har, från honom ska också tas det han har. Då måste man förstå, vad är det han har? Den som har ska få mer i överflöd. Det vill säga, den som har tron, den som har evangelium. Och som förvaltar tron, gemenskapen med Gud och gemenskapen med sig själv och med andra människor. Den personen kommer att växa i det. Den som har evangelium och ger evangelium och förvaltar evangelium kommer att bara växa och växa i sitt förvaltarskap. Precis som liknelsen säger. Men den som har en liten tro som stannar vid att man säger Herre, Herre, men inte lever det och inte gör det. Utan gräver ner den gåva som man har fått. Kommer ju i slutet att mista också den gåvan som man så krampaktigt kanske höll i. Och därför ska du vara generös när det gäller till exempel syndernas förlåtelse. Ge det till andra. Tveka inte en sekund, utan ut med syndernas förlåtelse till alla runt omkring du känner. Ju mer förlåtelse du ger till andra, och särskilt till dem som du har lite svårt med, desto mer kommer du själv att växa i förlåtelsen. Och så vidare på alla livets områden. Det är saligare att ge än att ta eller än att få. Det är en sån där underbar princip som Herren har gett oss. Vi förstår alltså utav den här liknelsen och utav den tidigare också att den kristna tron får inte stanna vid ett intellektuellt församthållande. Utan det måste få prägla våra liv. Måste leva den kristna tron. Alltså göra den kristna tron. Göra evangeliet. Och nu har jag försatt mig i en situation här, ser jag, som inte alls var bra. Jag tror faktiskt jag får spara det till nästa gång, hörni. Det här med gråt och tandagnisslan och det. För att det blir inte bra om jag ska gå igenom det på 1,5 minut. Jag vill gå igenom det noggrant. För det är en sån underbar text. Det tänker man inte heller på. Men nu blir ni motiverade, hoppas jag, till att komma nästa gång också. Jag tror vi gör så stannar vi där. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du har gett oss både en och flera talenter. Och du har gett oss tro på dig. Och du har gett oss evangelium och syndernas förlåtelse som vi hörde i söndags utan gräns. Herre, hjälp oss att leva utav det himmelska flödet. Herre, fortsätt du att verka ibland oss så att vi allt mindre står emot dig. Utan vi kan vara öppna för det som du gör. Herre, tack för den här stunden. Vi ber att du bekräftar den här timmen som vi har haft på så sätt att du verkar genom oss mera. Att du hjälper oss att förvalta de gåvor och den tro vi har fått på ett bättre sätt under veckan som ligger framför oss. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden, del 67 var detta ni hörde. Enligt Matteus evangeliet är det här dessa bibelförklaringar är. Du kan lyssna till dem på måndagar här i närradion klockan 19 och då i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30. Härefter kommer sändning från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Och det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Programmet heter Bibeltimman. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson.